Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Månde det vara så att det är måndag idag och att du heter Linnea Rundqvist alltjämt.
Allt det du sa nu stämmer.
Ja, bra. Då känner jag mig redo att sätta igång det här programmet som heter Nyhetsshowen. Idag så ska jag prata lite om ryssehytterna. Det är alltså rysskopplade stugor som Försvarsmakten hyrt in sig. Låter ingen bra, du?
Toppen!
Det ska du få veta lite mer om sen.
Och jag ska berätta för dig om ett jättebråk mellan Ecuador och Mexiko efter att Mexikos ambassad i Ecuador stormades i fredags.
Stormades alltså?
Stormades.
Det låter inte vanligt.
Det var bultsax enligt uppgift.
Herregud. Jag som just blivit av med en bultsax. Ja, triggervarning för mig som just blivit av med en bultsax. Vi får gäst också. Etsas Yusuf kommer hit, vår kollega. Vi ska prata om att det bubblar av pyr i Vänsterpartiet. De ska ju presentera lite nya liksom policies nu. Och det är sånt här stort partimöte nu i maj. Vi ska prata lite om vad det är man vill förändra och varför man vill det. Får man inte prata om kapitalism längre? Hallå, jag trodde det här var Vänsterpartiet. Kanske någon säger, en kritiker till exempel. Vad har du mer att prata om idag?
Ja, men, jag ska prata lite också om oro för Nytorgsmannen i Malmö. Det vill jag ändå nämna.
Just det.
Och sen av lite annan karaktär så är det bland annat en kattmaskott som har fått sparken och tips från världens äldsta man.
Och det ska vara solförmörkelse i USA också, vilket gett upphov till konspirationsteorier. Tydligen. Och så nya fynd på det här skeppet Äpplet, om du minns det.
Väldigt svagt.
Skeppet Vasas, liksom bortglömde släkting typ.
Just det minns jag när du fick upprättelse och sen har jag glömt bort det igen.
Ja, precis. Nu är det tillbaka igen om man hittat lite goda grejer där nere. Ja, det kan bli en del annat också, men vi håller på det fram tills det är dags för det helt enkelt.
Ja, det gör vi.
Hur står det till annars?
Jo, men annars är det bra, tack. Jag har haft cykelpremiär idag.
Ja, till jobbet, ja.
Jajamän. Ja, inte någonsin.
Nej,
jag tog inte stödhjulen
din
hit.
Din pappa sprang bakom dig så och höll en pinne. Släppte precis 100 meter innan du var framme på jobbet.
Jag tänkte, ska vi göra det här lite snabbt innan jobbet? Kan vi ses vid 5 sådär och springa?
Det är därför du har ett sånt skrubbsår på hakan också. Ja. Har ramlat.
Exakt, precis. Ja. Så är det. Nej, men det var bra. Men
det var det skönt eller? Eller kallt? Eller hur var det?
Nej, det var toppen. Ja. Frihetskänsla. Man får ju lite mopedvibbar om man inte har cyklat på länge. Och man cyklar som jag väldigt, väldigt snabbt.
Och låter så. För effekt också. Exakt. Som du brukar göra.
Ja, som jag brukar. Precis. Då,
för att få den där snabbhetskänslan.
Ja, men det var toppen. Det fick mig bara att tänka på liksom, cykelställ. Som jag har ett agg mot. Jasså. Du vet de här cykelställen som är i alla cykelrum. Som är liksom de är låga, de står på marken och så är det liksom bara så här, du kan köra in ditt däck. Det är ingen pinne som går upp eller något, utan det är bara inte. Sånt klassiskt enkelt.
Mm.
Det är som att de som gör dem inte tänker på att cyklar har styran.
Nej,
för att det är liksom, men det är liksom 10 cm mellan varje plats för däcken.
Ja, just det.
Och så är det så, har ni tänkt på att det kanske är något som sticker ut där uppe?
Jag hör att du talar om vårt cykelrum här på jobbet.
Jag talar faktiskt om mitt eget cykelrum.
Ja, du talar om ditt eget.
Ja. Ja,
men jag känner igen det där.
Då fick jag en viss rage och så fick jag liksom halvt välta alla andra cyklar.
De hade också kunnat vara lite djupare.
Ja.
För att man vill köra in dem längre så att man kan fästa sitt lås enklare runt både däck och ram.
Exakt.
Då.
Så nu är den här ragen då som har börjat. Ja. Hur mår du?
Totalt röva.
Nej,
det gör jag inte. Jag mår faktiskt bra.
Ja.
Det har varit en toppenhelg med bra väder och allting.
Det har det.
Ja.
Mm.
Har jag något mer att säga om det? Jag tror inte det. Nu kör vi. Ja, du Linnea, helgen var bra för mig och det var den för dig. Så här började den för Glenn Hussein alltså.
Totalt röva.
Ja, totalt röva sa den gode Glenn. Du kanske anar varför, jag vet inte om du kanske inte har missat helt vad det var som drabbade Glenn Hussein.
Detta har inte gått mig förbi.
Nej, i fredags så blev han lurad så in i helvete, som han säger till Expressen. Till oss på GP säger han, det är kaos. Jag har suttit i telefon i en timme här och försökt förklara mig. Jag kan bara säga att jag har ingen aning om vad det är för någonting. Stökigt ändå.
Väldigt stökigt.
Det är kaos, man har ingen aning om vad det är. Man är lurad så in i helvete. Det är ingen bra situation som Glenn Hussein har hamnat i.
Nej.
Och vad är det som har skett då för den som missat? I fredag så dök Glenn Hussein nämligen upp i en reklamfilm för partiet Alternativ för Sverige. Och då lät det så här.
Tjenare, det var Glenn här. Jag skulle bara vilja säga att Sverige är en demokrati och alla har rätt att säga sin åsikt. Därför tycker jag att ni ska gå och lyssna på Gustav när han inleder sin Svexit-turné.
Ja, Gustav Kasselstrand alltså då.
Just det.
Partiledare för AFS, Alternativ för Sverige.
Mm.
Det var en rolig början va? Tjena, Glenn Hussein här. Det är viktigt med demokrati.
Ja, jag kände så. Oj, har han liksom tagit en ny grej? Eller stod det exakt, du ska säga så, i...
Ja, vi kan återkomma lite till det kanske. Men AFS i alla fall, det är ju det här nationalistiska partiet då, som liksom vill stoppa all invandring till Sverige. De är emot att homosexuella ska gifta sig, emot att Sverige är med i EU då, som vi hörde om Swexit här, som Glenn Hussein pratade om. Och Gustav Kasselstrand är ju partiledare då, som uteslöts för Sverigedemokraterna för ett antal år sedan innan han startade AFS. Och nu har Glenn alltså gjort reklam för det här partiet inför EU-valet utan att ha fattat det då.
Ja.
Det är hans version av det hela. Så här säger han till P4 Göteborg att det känns då, som vi hört lite här.
Totalt röva. Att de har lurat mig att säga detta.
De har lurat honom. Och hur har de gjort det då? Grejen med detta är ju att Glenn finns på detta memo.
Han finns på memo.
Jajamän, där han och andra kändisar skickar hälsningar då mot betalning till diverse människor. Till exempel... Och Alternativ för Sverige som det blev i det här fallet. Han blev kontaktad på memo av Gustav Kasselstrand och Glenn beskriver lite hur det funkar då på memo och hans inställning till förfrågningar.
Kan du säga det och det och det och då tror jag i all välmening att man har föreningen eller någonting. Jag har ingen aning.
Ja, det är lite så folk har av sig. Kan du säga det och det och det och det och det och det?
Ja. Då gör jag det.
Och då trodde han det var en förening och det var det ju på ett sätt också då. Men en nationalistisk förening.
Just det, och ett parti.
Och ett parti också, snarare, precis. Ja. Och det fattade inte Glenn. Men Gustav Kasselstrand då däremot säger att Glenn visst fattade det. Eller åtminstone borde fattat det, väl det han säger. Så här sammanfattar P4 Göteborg.
Att Glenn var medveten om att han gjorde en videohälsning för partiet. Och att partiledarens namn och partimejl framgick i beställningen. Men Glenn Hussein menar i sin tur att han inte förstod att beställningen kommit från ett politiskt parti.
Nej.
Aha, det var kanske så gustav.kasselstrand@afs.någonting.
Ja, det kan ha varit det. Mm. Det borde åtminstone framgick då vem det var och vad det var för organisation.
Mm.
Och det verkar inte som Glenn då har googlat det namnet som bad honom ändå göra reklam då för ett politiskt möte.
Just det.
Ett EU-kritiskt sådant. Glenn säger så här.
Hade jag haft politisk kunskap så kanske han hade vetat vad det var.
Ja, då kanske han hade vetat det. Men han hade också kunnat haft ork att göra en liten googling. Så får man ändå, googlar man Gustav Kasselstrand, får man ganska snabbt en bild av ungefär vad det är.
Ja, det är inte, det är många träffar.
Ja, det är många träffar och man kan ganska snabbt liksom skaffa sig en bild och bilda sig en egen uppfattning om om man vill vara med och stödja ett sånt torgmöte, ett nationalistiskt torgmöte. Mm. Vill man vara med på det, ja, det får man avgöra själv då. Mm. Men Glenn verkar inte ha tillskansat sig den informationen.
Nej.
Utan bara gjort det här ändå. Han säger till oss på GP att det känns för jävligt och att han inte hade en aning och så vidare då, som vi hörde. Vår reporter frågar då Glenn, vad ska du göra nu? Nu ligger den ju på Twitter. Har du försökt höra av dig till partiet? För den här har ju snurrat varm på sociala medier då. Då svarar Glenn, nej. De som känner mig vet att det är någon skit det här. Jag är inte orolig ett dugg, jag har inte gjort något fel. Så han menar att folk ändå förstår.
Aha, okej. Okay.
Mm. Men folk har ju reagerat ändå. Det är det som är lite så här, jag har sett ganska många så blåvitt supportrar. Mm. Det är en gammal blåvitt spelare, legendar vi talar om förstås. Som försvarar Glenn, men försvaret är typ att Glenn är för dum för att förstå det här.
Aha,
det är bara lite trist att ha det försvaret. Även om Glenn säger själv att han är citat naiv och dum. Och för att han tror så gott om alla då hela tiden. Ungefär så. Och det är inte bara folk
alltså,
på...
Alltså jag skulle inte, så här, om jag råkade göra någonting skulle jag inte vilja att du försvarade mig med de orden.
Nej, det är Linnea som har gjort det. Ja, men hon är
så dum.
Ja, hon förstår inte bättre.
Nej.
Hon är så dum. Nej, men det är inte så kul att hamna i det facket. Det är inte bara folk på Twitter som har reagerat utan även Glenns familj då. Aftonbladet har frågat just om någon i familjen reagerat och då säger Glenn, nej, jag har bara hört från min äldste son Tobbe. Han sa något i stil med, gubbe, vad fan har du gjort nu? Och då visste jag inte vad jag gjort.
Nej, just det, det var den här timmen av kaos.
Precis, Glenns timme av kaos, ja. Det känns som att det är lite segt för Tobbe Hussein att han har behövt göra det några gånger och varit så, gubbe, vad är det nu du hållit på med?
Ja,
till exempel.
Glenn bara, han säger det alltid så när han ringer. Jag förstår inte att det var något annat.
Gubbe, vad gör du nu? Ja, men till exempel det, när Glenn sen bara gick ut med att Tobbe är klar för blåvitt, det var jättehemligt, så han bara, Tobbe är klar.
Ja.
Ja, det har varit lite andra sådana där SD-kopplade kommentarer från Glenn sen och sånt även tidigare. Men det tar vi inte här och nu, utan ja, det är i alla fall detta som har hänt. Glenn säger att han är naiv och dum, han verkar inte stå bakom det här budskapet. Han har blivit lurad via memo. Han får väl ta med sig då att kanske börja
googla. Ja, men,
åtminstone när det handlar om att man uppmanar folk att komma till politiska möten.
Just det.
Då kan det väl vara värt en liten googling.
Ha det så gött! Tja!
Nu då till helgens bråk mellan Ecuador och Mexiko.
Ja.
Polisen i Ecuador stormade i fredags Mexikos ambassad.
Mm.
Där inne så grep de Jorge Glas, Ecuadors tidigare vicepresident. Och nu har Mexiko då anmält Ecuador till ICJ, den internationella domstolen i Haag.
Högt diplomatiskt spel vet jag inte. Men...
Nej, men liksom bråk får man väl säga.
Mm. Hög diplomatisk nivå på det här bråket.
Ja, jag själv när jag läste om det här, det är lätt att bli förvirrad eftersom det handlar om två länder och någons ambassad. Men för att vara tydlig så är det alltså, detta har skett i Ecuador.
Just det.
Och det är Mexikos ambassad där som vi pratar om.
Ja, men det är bra. Det är tydligt.
Ja. På bilder då från den här gatan vid ambassaden så kan man se svartklädda poliser med hjälmar och västar. Det ser ut som någon slags insatsstyrka.
Mm.
Och DN rapporterar att de då ska ha brutit sig in med murbräckor och nu då triggervarning för dig, bultsaxar.
Just det, eftersom jag blivit av med en bultsax. Precis. Jag lånade ut en bultsax.
Lånade du ut den till... Ecuadors.
Nej, det gjorde jag inte.
Nej.
De verkar ju ha koll på sina bultsaxar dock.
Just det.
Det kanske inte hade varit något problem då.
Nej. Därefter i alla fall så körde de iväg då med den tidigare vicepresidenten i en skottsäker skåpbil.
Mm.
Och ambassadören då, Roberto Canseco, säger till tidningen El Universo att han blev slagen och nedtryckt på golvet. när det här hände. Mm. Så här säger han. De kom som brottslingar in i ambassaden. Jag försökte hindra dem fysiskt. Det som har hänt är galenskap, barbariskt, helt oacceptabelt. Det är inte möjligt att kränka ambassaden på det här sättet, säger han.
Nej, för att en stormning av en ambassad förknippar man ju med någon typ av krigssituation nästan. Ja. I de fall man har hört om att det ska vara på gång. Ja. Liksom, typ i Irak kanske. Exakt. Det var en stormning av en svensk. Man förknippar också med Sverige tyvärr.
Ja,
och just koranbränningar och sånt.
Just det.
Men, ja.
Mm.
Ja. Det här är något annat.
Men den här Jorge Glas då, han var vicepresident i Ecuador mellan 2013 och 2017. Mm. Och han tvingades avgå när han dömdes till fängelse i flera år för korruption.
Mm. Mm.
Och i november förra året, då blev han villkorligt frigiven och då flydde han in på Mexikos ambassad och ansökte om politisk asyl.
Mm, så han har suttit där ett tag då?
Där
alltså.
Har han varit.
Lite av en Assange-situation.
Ja, tankarna dras ju dit. Mm. Mm. Det är också ett nytt åtal på gång mot honom, så det är liksom inte avklarat än, utan det handlar om att han ska då ha förskingrat pengar som var till för återuppbyggnad efter en jordbävning 2016.
Okay.
Så han hotas av fler åtal. Mm. Och den här stormningen hände då ett par timmar efter att Mexiko hade beviljat honom asyl.
Okej.
Så det är det som är liksom
upprinnelsen. I helvete heller, wow, fram med bultsaxarna.
I princip.
Över
i princip så.
Dramatisering av mig. Omkring
nu
det
kommer
kan gå till.
Vad reaktionen var i verkligheten då. Mm. Ecuadors utrikesdepartement, de reagerade då på detta genom ett uttalande där de skriver att inte under några omständigheter skulle att de inte under några omständigheter skulle ge Jorge Glas fri lejd. Och att då den diplomatiska asyl som han har beviljats inte är giltig.
Nej, det är nog motsatsen till fri lejd. Att kasta in någon i en skåpbil.
Ja, det får man verkligen
eventuellt
säga.
Puckla på honom.
Ja, det var ju ambassadören då som sa att han blev nedtryckt.
Ja, det var ambassadören. Ja, förlåt. Mm, bra, bra linje.
Tackar.
Tack, jag tackar dig.
Efter den här stormningen då i alla fall så har Mexiko helt brutit de diplomatiska relationerna med Ecuador. Presidenten Andrés Manuel López Obrador beskriver det då på X som ett uppenbart brott mot internationell rätt och Mexikos suveränitet.
Mm.
Och Nicaragua har gjort samma sak, de har brutit allt och regeringen där beskriver det då som ett ovanligt och förkastligt agerande. EUs utrikeschef, undrar du, har han sagt något kanske?
Josep
Borrell.
Mm.
Mm. Han skriver på X att han fördömer Ecuadors intrång i ambassaden och att han ser det då som ett klart brott mot Wienkonventionen.
Mm. Ja, det var det man hade på känn. Ja. Jag kan inte gå i linje med Wienkonventionen direkt, va?
Nej, precis. Och den känslan håller ju Josep Borrell med om där. Och svenska UD skriver också...
Josep Borrell med en känsla för Wienkonventionen.
Ja,
kan man tänka sig att han
har. Tagline. Mm, mm. Men svenska UD skriver också på X då att Sverige stöder hans uttalande och understryker då vikten av att respektera diplomatiska lokalers okränkbarhet enligt internationell rätt. Mm. Och det finns liksom en hel radda andra länder som också har fördömt det här, bland annat då USA, Brasilien, Spanien, Storbritannien med flera.
Mm.
Och nu har då Mexiko anmält Ecuador till internationella domstolen i Haag.
Oh.
Vi tror att vi kan vinna det här målet snabbt, säger Mexikos utrikesminister Alicia Bárcena.
Mm. Undrar vad det innebär då att de lämnar tillbaka honom till Mexiko, den här vicepresidenten. Jag förstår att du kanske inte kan svara på det. Men...
Just den grejen är jag osäker på om det är det de kan liksom besluta om. Nej. Men DN har jag läst och de har pratat med Said Mahmoudi som är professor emeritus i internationell rätt vid Stockholms universitet.
Lämplig person.
Eller hur?
I frågan.
Mm. Mm. Bra jobbat DN. Han säger att det här är då, ja, men som vi har varit inne på lite grann, en mycket ovanlig händelse.
Mm.
Och ett solklart fall av brott mot ambassaders okränkbarhet. Mm. Något som man inte sett på decennier.
Skönt att man liksom var rätt ute i den ovanlighetskänslan
verkligen.
Som ändå uppstod i kroppen min.
Ja, men det är skönt. Och DN skriver också att det här lär leda till en fällning för Ecuador.
Mm.
Och att landet skulle då kunna straffas genom sanktioner mot handel och turism. Att man drar ner på antalet ecuadorianska diplomater i Mexiko. Eller att förbindelserna då också, ja, men som vi har varit inne på, nu har de ju brutit, men att det liksom helt sägs upp.
Ja.
Ja. Så där är vi nu.
Mm. God morgon, Adam Bergsten.
God morgon.
Hur står det till?
Tack fint, tack fint.
Härligt, du ska få ta ditt nyhetssvep. Det är ju därför du är här i första hand. Även om det är gott att se dig, ja, varsågod. Tack.
Tre personer har omkommit efter en villabrand utanför Herrljunga dit SOS larmades strax innan klockan 2 i natt. Göran Karlbom, vakthavande befäl vid polisen, säger att mamman och ett barn lyckades ta sig ut. Det finns i nuläget ingen klarlagd orsak till varför det började brinna. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand, men enligt Göran Karlbom finns det i nuläget inget som tyder på att branden ska vara anlagd. Samtalen om en vapenvila i Gaza har gjort betydande framsteg. Det rapporterar den statligt kopplade egyptiska tv-kanalen Al-Kahira. Avgörande steg framåt ska ha tagits på en rad svåra punkter enligt en högt uppsatt egyptisk källa. Men vare sig Hamas eller Israel har bekräftat att en uppgörelse skulle vara möjlig och nära. Hamas har i helgen upprepat att deras krav innebär permanent vapenvila, att Israel drar sig ur Gaza och att palestinier som måste lämna sin hem i Gaza ska kunna återvända samt utväxling av palestinska fångar mot gisslan som Hamas håller. Amanda Lind, tidigare kultur- och demokratiminister, föreslås ta över som kvinnligt språkrör i Miljöpartiet efter Märta Stenevi, det stod klart igår. Hon säger att hon känner sig hedrad efter beskedet och la till att hon hoppas kunna ingjuta kraft i Miljöpartiets rörelse. Efter beskedet väljer Annika Hirvonen att dra sig ur och ställa sig bakom Amanda Lind. Janine Alm Eriksson har däremot inte bestämt sig för hur hon ska göra. Den slutgiltiga omröstningen om vem som blir språkrör sker på en digital extra partikongress den 28 april.
Ja, då det kanske är Amanda Lind då, sannolikt eller troligen får man väl nästan säga då, så man får se olika partiledardebatter om ett tag.
Det var riktigt så. Ja. Föreslagen i alla fall.
Ja, föreslagen i alla fall och några fler har ställt sig bakom. Tack för det, Adam. Vi går vidare i programmet.
Tack, tack.
Har du, Linnea, någon gång funderat på att hyra en stuga i Norge?
Svar ja. Mm. Framförallt förra sommaren.
Ja, det har du. Kolla i så fall upp att det inte är en så kallad ryssehytt då.
Ryssehytt. Det låter nästan som sån russ. Du vet,
ja,
russebuss.
Jag vet, som att det bara är en sån jävla bra liksom vodkafest där eller någonting. Ja, ja. Nej, men det är det inte. För att om du gör det skulle det kunna bli rubriker. Det blev det i alla fall då när svenska och norska försvarsmakten gjorde det i vintras under en försvarsövning. Kanske lite allvarligare än om du skulle göra det. Men det hade inte heller sett bra ut med här myser GP-journalisten i Putin-kontrollerade stugan. Och så blurrar du som sitter med ett sånt glas rosé kanske.
Åh, vad trevligt. Vad sa du?
Kolla på ser om Parks and Rec igen och bara ha det trevligt.
Herregud. Sen efteråt kan jag ha så som Glenn Hyséns timme av. Ja. Vad är det för kaos?
Det är röva. Det är känns röva. Bra.
Nu känns det inget bra.
Släktingar har hört. Vad gör du, gubbe? Gubbe är ju könsneutralt, ja, det är det. Som vi vet.
Absolut.
Rubriken i GP om försvaret och stugorna är dock: försvaret ska ha hyrt av Kreml-kopplade ryssar. Och det låter ju inget bra.
Nej.
Det är inte så himla vaksamt att vara vaksam och beredd eller vad de vill att vi ska vara.
Precis. Man har ju olika krav på hur mycket olika liksom, människor eller organisationer ska kolla upp saker. Här känner jag att jag har ändå ganska höga krav på försvarsmakten.
Ju mer ansvar, ju högre krav. Ja. Så är det väl ändå. Det är tidningen Nordlys i Norge. Mm-hmm. Nordnorsk tidning. Mm. Ny bekantskap.
Ja,
som hade de här uppgifterna först, jag förstår, om att försvarsmakten ska ha hyrt de här stugorna. Och det handlar om tre stugor då som är del av en stugby i nordnorska Målselv. Med utsikt över den militära flygbasen Bardufoss. Och det läser jag inte från någon sån Airbnb-annons. Nej. Att det är så vacker utsikt.
För dig som verkligen älskar försvarsgrej.
Ljudet av ett jumbojet.
Just
som
det.
Ja. Nej, utan den här försvarsövningen, det var den här Nordic Response då. Där 20 000 soldater deltog från 13 olika länder, skriver norska TV2. Den styrdes mycket från den här flygplatsen Bardufoss då. Och där hyrde man in sig, och de här stugorna då, de kallas av liksom lokalbefolkningen för ryssstugorna, läser jag i GP om detta då. Och de ägs, alltså anledningen till att de kallas för ryssstugorna eller ryssehytterna, det är att en av dem ägs av borgmästaren i Murmansk, som också är medlem i Putins parti då, och de två andra ägs av en man som heter Viktor Sajgin, hur den uttalas vet jag inte, men han är i alla fall medlem i den regionala duman då, båda Putin-vänner på så sätt att de är med i hans parti och sådär. Och som sagt, det var i vintern när det var den här Nordic Response, det kommer man ihåg det namnet va?
Ja,
Nordic
absolut. Response,
som det svenska och det norska försvaret hyrde in sig där, och uppgifterna bekräftas av den norska säkerhetspolisen PST, som säger att de är...
Nej, förlåt. Att den norska säkerhetspolisen heter PST.
PST. Psst. Ja, det gör de faktiskt. Psst. Det står inte för någonting.
Nej.
Det är bara så de säger när bara... de vill prata med
ja,
dem.
Ja, precis. Det är så hemligt.
PST, de säger vi är mycket hemliga, som vi har inte ens ett namn, bara ett ljud.
Ja, vi har ett heter. Ljud.
Nej, men de är medvetna om att försvaret hyrt stugorna, uppger de för norska TV2. Vi har gjort undersökningar relaterade till de här stugorna under en tid då, som man har efterforskat det efteråt.
Aha.
Och Mårten Malmberg, vakthavande kommunikatör vid svenska försvarsmakten, säger till Aftonbladet att det är något vi behöver gräva djupare i.
Mm.
Men de var också inne på ungefär så här att det här är något som har skett på norsk mark, och då kopplas inte Säpo in i detta, utan då är det liksom
psst. Jaha, då är det
som har hand om det. Men väldigt pinsamt ändå, under en NATO-övning och allt, så kanske de sitter där i stugan framför en brasa
ja.
Och diskuterar The Nordic Response.
Precis.
På att en främmande makt, kanske Ryssland, vem vet, slår till då.
Ja.
I ett hus ägt av Putin-vänner. Vem vet vad för typ av inspelningsutrustning som kan finnas där? Men
ja.
Det sagt vet vi inte vad som finns där.
Absolut
kanske
inte.
Inget,
men nej. Men vilken, det kanske var en övning dubbelt. En övning även för den som bokar boende.
Just det.
Här skulle du ha tänkt på farorna
för
med
den,
olika boenden.
Försvarsmaktens resebyrå.
Precis.
Och de också.
Admin-gänget på Försvarsmakten.
Dumt bara att om de misslyckas så blir liksom Försvarsmakten avlyssnade.
Yep. Ah,
ja. Vi vet inte hur det har gått till, men eller om de ens pratar hemlisar i stugan. Det kanske finns regler om att man inte sitter och pratar hemlisar i stugan.
Ja, men tror du inte att det är sånt som kan hända ändå?
Det kan hända ändå. Det kan också vara andra saker man gör där som kan användas emot en.
Ja.
Om det visar sig att liksom,
det,
någon ÖB kanske inte bodde där då, men
nej.
Säger att han gjorde det.
Ja.
Är liksom helt sådär vansinnigt dålig på TP när de
ja,
spelar.
Ja,
att det blir så pinsamt så att man kan använda det för utpressning.
Ja, eller olika bilder.
Ja, precis. Vet inte du vem Gustav Vasa är? Och så kan det utnyttjas på något sätt.
Ja. Nej, det här går inte.
Nej, vi vet inte om de har liksom kommit över någonting i ryssarna eller så, eller om liksom var det finns i de här stugorna överhuvudtaget. De ser himla fina ut i alla fall.
Ja, de gör det.
Ja, ja. Väldigt trevlig helg kan de ha haft.
Mm.
Det är då Erik eller Eirik ska jag säga, Veum på PST, säger i alla fall till TV2 norska då att när hyresvärden är rysk medborgare som kan ha koppling till den ryska regimen, är det inte oviktigt vem de hyr ut till, men vi är inte inkopplade bara på grund av hyresavtalet.
Nej.
Ja, det förstår jag faktiskt inte riktigt varför, vad det är med då, men PST undersöker i alla fall hela den här vistelsen. Norska TV2 frågar då vidare, vad handlar det om? Har det misstanke om att det kan ha skett något olovligt här?
Ja.
Förlåt, jag inte översatte det, men jag hann inte det.
Det.
Man förstår ungefär.
Ja, ja, absolut.
Det är en grund till att PST är kopplat in. Något mer kan jag icke si. Så de vill bara säga
det
att
finns en anledning,
det finns
att
en
vi
anledning
på
till att vi tittar vidare.
Ja.
Jag kan inte säga mer än så.
Nej, det här vill man ju verkligen hålla ögonen på.
Det vill man. Norges statsminister Jonas Gahr Støre har också kommenterat uppgifterna och säger att Norge måste se över sitt säkerhetstänk. Det här illustrerar att det är något som vi måste följa väldigt noga. Vem äger fastigheter i Norge? Frågar han sig. Svara på det själv då. Eller han svarar inte på det. Vem äger fastigheter i Norge?
Mm.
Var då? Och kan det vara ett säkerhetshot?
Mm.
Vi har en fri fastighetsmarknad i Norge, men har de senaste åren blivit mer medvetna om att det också finns säkerhetsfrågor. Det låter lite yrvaket.
Ja, lite yrvaket faktiskt.
Ja, kanske ja. Inte så faller det så väl.
En klassisk riskanalys känns som de behöver implementera lite mer kanske.
Precis, de har ju varit med i NATO ett tag i och för sig.
Ja.
Så de kanske, ja, jag vet inte, det låter sådär. Men det är i alla fall oklart då om det här liksom fått några konsekvenser. Faktumet att man hyrt de här ryssehytterna, om de har avlyssnats eller om det är någonting annat problem med det. Men att det inte ser bra ut, att så kanske det inte borde gå till.
Nej. Då ska vi prata om Nytorgsmannen.
Ja.
Mm. Han dömdes då 2022 för en lång rad våldtäkter och sexuella övergrepp och blev nyligen nu villkorligt frigiven.
Mm. Mm. Jag minns det här, den domen och det.
Ja, ja, absolut. Det fanns ju en hel dokumentärserie på SVT till och med.
Ja, och ganska ingående beskrivningar av hur det såg ut i den här lägenheten och saker som
precis.
Ska ha hänt. Ja, det var extremt obehagligt.
Mm. Precis, och nu rapporterar Sydsvenskan då att han har bosatt sig i Malmö.
Ja, det har jag noterat. Ja.
Mm. Och de har pratat med några olika kvinnor i Malmö då, som berättar att, att det finns liksom en oro bland dem och deras, deras kontaktnät, höll jag på att säga.
Mm.
På grund av detta, att de är på sin vakt och varnar andra. Siri till exempel, som Sydsvenskan har pratat med, berättar att hon tänker efter en extra gång innan hon går hem på kvällen. Hon känner sig inte lika trygg längre. Och Sara, en annan kvinna, säger då att man vet inte var han cirkulerar eller befinner sig. Vissa har skapat gruppchattar som bara innehåller uppdateringar kring honom.
Mm.
Och tillägger då att många av hennes vänner pratar om detta.
För jag har sett det jättemycket på sociala medier den här helgen och så, att folk bara skriver typ att han är här nu, håll ögonen öppna, och att det är lite av en sån angry mob stämning runt att han är där liksom, överhuvudtaget.
Ja. Men det bekräftar väl den här bilden då, att det finns gruppchattar där man skriver uppdateringar om vad man tror sig veta om honom och sådär. Och att
precis.
Det också sprids bilder, framgår det i vissa chattar, på hur han ser ut. Och i kriminalvårdens frigivningsbeslut då, där kan man läsa att det här kanske har någonting med att göra. För där kan man nämligen läsa att risken för att han återfaller i brott betecknas som hög.
Ja, ja, men jag har sett det också. Det kan man ju då förstå att folk drar öronen åt
precis,
sig.
Precis, att man hajar till.
Mm.
Men trots det så blev han då villkorligt frigiven, men med vissa restriktioner. Elektronisk fotboja, bland annat, fram till september tror jag att det var. Och utegångsförbud då från klockan 9 på kvällen.
Okay.
Och när han släpptes så beslutade också kriminalvården då att han inte får vistas på Södermalm längre.
Okej, just på Södermalm då.
Mm, eftersom att det var då, ja, men det var i stor del där som brotten skedde, och att många av brottsoffren då har anknytning till den stadsdelen.
Så de ska inte behöva se honom gå runt där då?
Nej, kanske. Man ska väl inte behöva riskera att mötas.
Nej.
Helt enkelt. Men enligt Sydsvenskan alltså då, så är han nu bosatt i Malmö, och kvinnorna här som de har pratat med i alla fall beskriver en oro över detta.
Ja, man undrar ju lite hur polisen ser på det också.
Mm.
Att det sprids massa bilder på den här personen, och ja, alltså
exakt, det är ju någon
som
har liksom
stämning, om man säger så.
Ja, men precis, han har ju liksom avtjänat sitt straff, eller till viss del fortsätter göra det då under de här villkorliga formerna med fotboja och så.
Mm.
Men ja.
Mm, så ser det ut. Hur ska Vänsterpartiet se ut efter maj?
Ja,
det kommer man få svar på.
Lite mer solbrända, höll jag på att säga.
Ja, det är en grej, men att de också ska ha då sin kongress och sammanträda om ett nytt partiprogram som har väckt en del kritik inom de egna leden. Ska man inte prata om att man är socialister längre? Ska man liksom inte prata om det kapitalistiska systemet och att det ska krossas? Vi ska prata lite om detta med Etsas Yusuf, politikreporter här på GP, som ska förklara förklara läget, varför det har blivit sånt ståhej inom Vänsterpartiet angående det här eventuella nya partiprogrammet. Det bubblar och det pyr inom Vänsterpartiet, kan man säga. Man får kritik i partiledningen för det nya föreslagna partiprogrammet, att det inte är socialistiskt nog och att man inte vill avskaffa kapitalismen längre. Men partiledare Nooshi Dadgostar slår ifrån sig den här kritiken från kollegorna. Samtidigt har över 900 motioner lämnats in för partiets kongress nu i vår. Det var inga när min bostadsförening hade möte till exempel.
Är det sant?
Ja, bara som en jämförelse. En relevant jämförelse. Det verkar lite rörigt där i alla fall. Tur då att vi har med oss GPs politikreporter Etsas Yusuf för att förklara läget. Hej och god morgon, Etsas.
God morgon.
Hej. Typ gladde mig lite grann att du har haft en kall och lite sådär helg i Stockholm.
Mm, ja. Jag bodde i en lägenhet som liksom helt saknade standard.
Ja, du eldade med ved.
Ja, precis. Och också att vi var på väg att ställa till det för att vi inte fattade att man skulle öppna
själva spelet.
Precis.
Klassiskt misstag. Stadsbor som ska elda i vedugn. Ja, men det lät liksom som att Bellman skulle dyka upp och liksom på efterfesten när som helst. Typ. Men nog om det. Nu ska vi prata om Vänsterpartiet. Det handlar om det här nya partiprogrammet framförallt, eller?
Mm. Mm. Det är lite irriterat. De ska ju ha kongress i maj, 6-9 tror jag.
Mm.
Och det är ju dels det här partiprogrammet som Vänsterpartiet brukar anse vara partiets viktigaste dokument som all politik vilar på. Men det finns lite andra grejer också. Det finns liksom en ledamot eller en kommunpolitiker från Linköping tror jag som heter Björn Alling som har kallat Nooshi Dadgostar för en feg partiledare och att hon måste avgå efter att han med anledning av det här kriget i Gaza. Och så finns det också en irritation med partiledningen i övrigt, att man tycker att det är lite toppstyrt. Men mycket handlar om det här med partiprogrammet då. Mm.
Och vad är det i det då som folk är så upprörda över?
Ja, men det är en ganska ordentlig genomgång de har gjort, programkommissionen, och de har skrivit om och tagit bort massa delar, och det är ganska mycket olika saker, men en sak som många liksom reagerar på är att man har tagit bort skrivningarna om att kapitalisten ska avskaffas helt och hållet.
Kapitalismen.
Precis, ja. Och för den som har kanske råkat gå förbi ett Vänsterpartitåg på 1 maj eller bara sett vänsterpartister i övrigt så vet man ju att det här
gått med på gymnasiet.
Ja, precis. Alltså att skrota kapitalismen är ju liksom verkligen en vänsterslogan. Och för vissa då så blir det här ganska existentiellt, att man menar att det är en förvridning som sker av politiken. Och då för att förstärka den här effekten så reagerar man också på att ordet socialism kapas ner ganska kraftigt. Alltså från typ att nämnas 50 gånger till att nämnas ett fåtal gånger.
Ja, men jag såg i någon artikel att det var flera sådana där marxistiska termer, typ profit, utsugning, produktionsmedel, som doftar lite så, jag vet inte, i mina öron, lite så 70-tal. Mm. Eller liksom den typen av gamla termer försvinner också i programmet.
Mm. Ja. Ja. Och det är liksom kritikerna menar då, att det är ju det här vi finns till för. Man finns till för kampen mot liksom arbetsgivaren, kapitalet och för liksom knegaren på arbetsgolvet. Och tar man bort de här sakerna, då försvinner ju kanske en del som är Vänsterpartiets själ. Medan de som sitter i programkommissionen talar om att nej, men den där systemkritiken, den finns kvar i programmet. Det här är bara liksom mer förståeliga ord. Mm-hmm. Vi förklarar det som är klassisk socialism och vänsterpartism.
Kan det vara? Ja, nej, förlåt.
Nej, men bara det är deras förklaring. Ja. Det är inte alls så dramatiskt som kritikerna vill påstå.
Men kan det vara någon, alltså den då man kan tänka sig, om de vill tona ner de här liksom marxistiska termerna och sådär, att man har känt att det kanske har blivit lite av en black om foten, att man hela tiden måste, ja, men typ i media svara på massa frågor om hur det ska gå till och vill ni liksom förstatliga banker och så här. Är det liksom för att man vill ha typ ryggen fri för att prata typ om andra saker lite grann mer?
Det är ju kritikernas liksom farhåga. Ja. Det här är liksom en förskjutning för att kunna slippa de här obekväma frågorna som just handlar om liksom radikala systemförändringar, typ som du nämnde det, liksom förstatligande av bankväsendet eller att liksom medel ska tillbaks till de som är själva arbetarrörelsen och så vidare. Liksom ganska radikal systemkritik som kanske kan bli lite tröttsamt att svara på i en intervju i 30 minuter med Anders Holmberg.
Ja, just det. För om man sätter in sig i liksom partiledningens sits då, att ja, precis, den frågan är så jäkla långt bort också. Mm. Alltså du vet att en bank skulle förstatligas. Man skulle ju kunna resonera som att det skeppet lite grann har seglat typ, och då kan väl det kunna skita det.
En uppförsbacke om de skulle börja lyfta den.
Det får man ändå säga, att via demokratiska processer putta igenom i riksdagen typ att nu är Swedbank statlig egendom.
Mm. Ja. Och liksom en kritik från kritikerna är också så här, Nooshi Dadgostar sa faktiskt i GP för något år sedan, eller kanske ett och ett halvt år sedan, att hennes mål är en regering med S, V, C och MP. Mm. Och liksom, de har ju aldrig fått sitta i regering. Alltså inte ens sossarna har velat ha dem i en regering historiskt. Mm. Och att liksom, jag vet inte, kritikerna upplever att det här ändå är ett sätt att, du vet, mjuka upp kanterna för gentemot de andra partierna. Göra sig av med allt det jobbiga och liksom...
Alltså, Centerpartiet är inte så pigga på att förstatliga Swedbank typ.
Nej, verkligen. Det är ju... Det är ju, de vill ju knappt prata med Vänsterpartiet, så men ja, absolut.
Det är det de försöker få till nu då kanske, tror vissa.
Ja,
eller tycker
precis,
vissa.
Ja, precis.
Men motståndet och liksom den här kritiken, alltså hur kraftig är den? Finns det liksom någon slags samlad stark röst, eller är det en här och en där?
Alltså det är nog lite svårt att överblicka. Jag har förstått att det är ganska utspritt över hela landet.
Mm.
Och fram tills att man är vid kongressen så är det lite svårt att se. Men det är ju helt klart så att det är många som är upprörda. Men sen om man skulle kunna, du vet, sätta fingret på om det är hälften-hälften eller om det är majoritet eller sådär. Men det jag tror är att den här liksom, programförslaget, det kommer nog inte se likadant ut efter maj. Det kommer nog bli en del ändringar i det, men hur de ändringarna och kompromisserna blir är lite oklart.
Mm. Men det finns ju vissa också som säger, eller vissa kritiker då, som menar att man liksom försöker bilda ett helt nytt parti med det här partiprogrammet. Och du har ju pratat med Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap. Alltså vad säger han då? Hur stor förändring är det egentligen?
Alltså så här, han tycker att det är en ganska dramatisk förändring och att kritikerna har nog rätt i den saken, att man gör ganska liksom stora och grova omskrivningar. Men å andra sidan så säger han också att det här är ju något vi har sett över lång tid. Alltså man kan nog inte enbart belasta Nooshi Dadgostar för att hon över en natt försöker lajva industrisosse, som kanske vissa uppfattat det, utan även liksom över 00-talet så har man ju gradvis nog gått bort från de här termerna som finns i partiprogrammet. Det var nog ingen som liksom har hört hennes företrädare Jonas Sjöstedt går runt och raljerar om kapitalismens avskaffande heller på det sättet som kanske vissa av fotfolket eller gräsrötterna talar om.
Men är det typ mycket ett äldre garde som irriterar just för att det är liksom äldre termer? Om man, det är inte, termerna finns ju än idag, men du förstår vad jag menar, liksom, att man suddar ut det som varit tidigare liksom, när de var unga och aktiva.
Det är lite svårt att säga faktiskt, eftersom jag inte pratat med liksom alla kritiker, och är det 900 motioner så är det ju ganska många att höra av sig till. Men jag intervjuade en herre som heter Lars Henriksson, som är lokal här. Han är engagerad i Vänsterpartiet i Göteborg.
Mm. Han skriver en del debattartiklar.
Ja, på vår kultursida brukar han bland annat skriva. Och han har liksom mest, han har varit känd för att han typ varit engagerad som facklig på Volvo och sådär. Men han är från ett parti som heter Socialistiska partiet, men som för typ 5 år sedan gick upp i Vänsterpartiet och Sjöstedt liksom välkomnade dem in när de behövde lägga ner. Så det är kanske inte konstigt att den gruppen just som ändå kommer från något som kanske var vänster och Vänsterpartiet känner starkt för de här skrivningarna. Men så finns det också typ... det har ju varit en hel del diskussioner om att Nooshi Dadgostar skulle bli utmanad på kongressen.
Just ja, det är någon riksdagsledamot som är nominerad.
Precis, Daniel Riazat.
Ja.
Och för den som kanske inte känner igen det namnet, så var det här den riksdagsledamoten som stod med PKK-flaggor på Almedalen förra året, och det blev ett himla rabalder kring det.
Där kan man ju snacka om att behöva prata om annat än sina politiska frågor i en valrörelse. Liksom.
Men det är ju viktiga frågor för Vänsterpartiet, och samtidigt så pågick fick liksom den här NATO-processen. Men skitsamma, det är ett sidospår. Han la upp liksom en tweet för någon månad sedan sådär att ja, jag har blivit nominerad till partiledare och jag ska fundera på det här riktigt noga. Och det fick ju liksom alla journalister eller i mitt skrå och bara, aha, men vad händer här? Och så ringde man runt till, först och främst så svarade inte han, utan han sa att han skulle återkomma. Men så ringde man runt till hans kollegor och de säger ju också sådär, ja, men det där hör nog ihop med det här missnöjet. Och i helgen kom svaret i alla fall. Han meddelade i ett ganska långt inlägg att han inte ställer upp, men att den här kongressen kommer vara viktig just för att det är viktigt att liksom bevara Vänsterpartiet som den här kraften som ska avskaffa kapitalismen för att de är socialister. Det är viktigt att ha kvar skrivningar om feminism, så också är något som bantas ner i det här partiprogrammet. Så liksom, det där var nog ett uttryck för missnöje. Och han är ju ändå ett... jämförelsevis med Lars Henriksson så är väl han ett yngre gard.
Ja, och kändare på ett nationellt plan också då.
Svår fråga kanske, men jag tänker bara spontant, det är så himla många ord som har försvunnit. Liksom. Är det någon annan riktning man går åt? Eller är det bara att man undviker vissa ord liksom, i partiprogrammet?
Alltså, i förra veckan så fick ju Nooshi Dadgostar frågan av Expressen i en längre intervju. Och där så viftade ju hon lite bort det där. Att det här är ju bara en modernisering av ord. Typ.
Ja.
Alltså, det här handlar bara om att fler ska fatta vad som står i partiprogrammet. Och det kan man alla hävda. Typ. Det är ett ganska långt dokument och det är nog ganska liksom, inte lättläst att ta sig igenom för en liksom, vanlig tjomme. Men... Det beror nog på vem man frågar.
Om man frågar typ Centerpartiet, tror du de läser där bara, ja, men det här ser ju fint ut. Nu kör vi valet 2026, krokar arm, blir ett regeringsalternativ.
Jag skulle väl gissa, och det här är verkligen en gissning, men att de ändå skulle uttrycka sig ganska raljant och säga att det här ändå är fortfarande kommunism.
Ja. Typ. Ja, de vill inte så luras, försöker de väl inte göra, men de är inte så lätt övertalade kanske.
Nej, jag tror nog det här med Centerpartiet och Vänsterpartiet, det är nog ganska, alltså de här människorna vägrar ju liksom ens fronta ett utspel ihop trots att de är i opposition och sådär. Så jag tror det står nog ganska långt bort ändå. Muharrem Demirok som är Centerpartiets partiledare, han har börjat synas lite mer med gemensamma utspel med Magdalena Andersson, och han hade ett med Daniel Heldén häromdagen. Den dagen han står med Nooshi Dadgostar så kan jag lova att det kommer bli ganska stora rubriker och pushar och allt möjligt.
Vi kommer inte missa det.
Hur blir det med partiprogrammet då? Kommer man ska ju rösta om det på kongressen och så. Hur tror man, kommer man vara tvungen att ändra i det för att få igenom det, eller hur går snacket?
Jag tror nog att det blir ändringar, men det är lite svårt att förutspå exakt hur. Jag har faktiskt aldrig bevakat en kongress med Vänsterpartiet.
Nej.
Men jag tror nog att det kommer inte se ut som det såg ut själva grundförslaget.
Är det ett problem för dem, tänker jag, att det är så här mycket kritik och så innan? Eller är det bara så det är inför en kongress?
Så här, om man googlar partiprogram Vänsterpartiet och kritik, så kommer du 100% få upp den här typen av artiklar genom åren.
Ja.
Och det kanske har handlat om liksom nedtoning av EU-kritik eller inte tillräckligt mycket liksom klimat- och miljöfokus, etc. Men det är nog lite sådär irriterat mot partiledningen. Det har liksom rapporterats om att det är ett bunkergäng som består av Nooshi och hennes nära vänner, och att det är väldigt mycket så här att de styr och att få får komma till tals. Och också att det har uppfattats som under en ganska lång tid att hon tar partiet lite mer höger ut, utan att det ska behöva högerpolitik för den delen. Jag nämnde ju tidigare här industrisosse. Alltså Nooshi Dadgostar, sen så hon blev partiledare så har hon liksom gett sig ut på något hon kallade för liksom industriturné, där hon har synts med så här bygghjälmar.
Just
och varit
det.
På Volvo här.
Så den är mycket i den bygghatten.
Precis, stålfabriker i liksom Norrland. Och hon har väl liksom sin, det har väl varit hennes inriktning, alla partiledare har väl sin prägel, men det har väl uppfattats internt som att man försöker, precis som Lars Henriksson då, den här kritiska vänsterpartisten från Göteborg säger, att det uppfattas som att man försöker lajva kanske 90-talets socialdemokrater eller 00-talets, alltså att det ändå är en förskjutning.
Mm. Men jag läste, jag tog en skärmdump på det, det var därför jag sneglade ner min telefon, men att det var i en DN-artikel att det var en som heter Jens Börjesson i programkommissionen som sa citat så här: vi har väl inte haft någon kongress där partiledningen inte har fått stryk för att den är för höger. Vi röstar igenom några saker som känns bra i magen för den som är vänster och så går vi vidare. Mm. Jag tyckte det var ganska... Det var väldigt öppet att säga väldigt, så. Det var någon annan vänsterpartist läser det och bara, jag vet inte.
Ja, men det är nog så. Mm. Alltså att man nästan... Det är väl också ett sånt parti där det liksom... Den har, det är ett vänsterpartiet parti som har ganska mycket aktivistisk ådra. Det känns inte liksom riktigt som att det är så mycket partipiska som kanske andra partier där liksom ingen skulle gå... Alltså det är väldigt svårt att föreställa sig att en person som är ändå ganska högt uppsatt som Daniel Riazat går ut och liksom lite fake utmanar partiledaren och det är liksom förklädd med massa kritik och folk går ut och liksom, ja. Det är ju inte så att Vänsterpartiet sitter med krissiffror eller sådär som liksom kräver att folk skulle liksom vässa sina dolkar och göra sig redo för någon palatskupp, utan det här är nog så... Det är lite gå till att det finns mycket åsikter och tankar och man liksom brinner för mycket och sen går man till kongressen och så driver man sin sak och så blir det...
Får man se vad man får igenom typ. Mm. Mm. Ja, 8-12 maj i Jönköping hålls V-kongressen då, där man väljer partiordförande och partistyrelse bland annat då. Etsas Yusuf, tusen tack ännu en gång för att du kom hit och pratade med oss.
Tack själv.
Det är ju nyhetsshowen måndag 8 april och det ska bli solförmörkelse i USA.
Ja.
Inte bara i USA, det är inte så en solförmörkelse fungerar ju.
Jag tänkte just den tanken och sen kände jag, är det jag som inte alls har koll?
Nej, du har koll. Det är Nordamerika, om man ska bredda det lite grann, som gör sig redo för en solförmörkelse.
Det är inte jättemycket mer än USA då?
Nej. Så är det ju med Nordamerika. Mm. Men Kanada är ett stort land.
Absolut.
Också. Tiotals miljoner människor hoppas på klar himmel när måndagens totala solförmörkelse inträffade i Nordamerika, läser jag på Omni. Första gången sedan 2017 då, som det blir en total solförmörkelse på den kontinenten, och det väntas bli en av de mest filmade och fotograferade händelserna i år, står det. Ja. Antagligen. I don't know. Det är ganska lätt att få träff. Liksom. Fick du med den? Ja, jag tror det. Det är nämligen hela himlen.
Alltså, amatörvideos på internet på folk som filmar olika naturfenomen dåligt.
Skakigt. Så.
Hjälp!
Bara,
ta bort!
Sen det var mörkt, det är bara ja.
Ta bort. Och då menar jag inte double rainbow.
Nej, det får vara kvar eller vadå?
Absolut.
Okej, det är du för.
Ja, 100% för. Men typ en skakig solförmörkelsefilm där man inte riktigt fattar vad som händer. Mm. Och så finns det 10 000 sådana.
Det var ju en solförmörkelse för när Trump var president, har jag för mig. När de stod där framför Vita huset och hade på sig solglasögon. Och uppmaningen var att inte titta rakt in i solen.
Nej.
Och då minns jag bara att Trump, att han liksom fångades på bilden och tittade rakt upp i huvud, eller i himlen. Det var bara min senaste solförmörkelseminne.
Ja, just det.
Solen bara, det är dags att blända om. Latin Kings ill som jag inte hade lagt in, så jag fick sjunga själv. Men i alla fall, det ska vara lokal tid, började i Mexiko klockan 11.07 svensk tid då, på måndagskvällen. Och då läste jag i... Nej, bryt in gärna.
Nej, förlåt. Men jag...
Du chippar efter luft.
Ja, men det gjorde jag för att jag bara slås av att jag inte vet hur det här med solförmärkelse fungerar exakt. Men liksom, det är i Nordamerika bara då. Det är ingen annan som det händer någonting för det står rätt där på något sätt.
Ja, det är väl så det fungerar, i vinklar och så vidare. Mm. Det är väl att månen lägger sig framför.
Det är inget att titta efter här.
Nej,
det kanske bara är partiell då, möjligtvis.
Alltså, om ens det. Det är ju en total solförmörkelse.
Ja, precis.
Så beskrivs det, men den är partiell globalt.
Ja,
så att säga. En total komma... total.
Det är partiellt i andra delar av USA. Aha, men då är det inget alls att titta på här. antagligen.
Nej, precis.
Det är bara vanliga
solen. Enligt NASA bor 31,6 miljoner människor längs den båge där solförmörkelsen blir total.
Mm-hmm.
Miljoner fler väntas resa dit för att uppleva den då. Så att ja, i vissa vinklar.
Just precis. Det, precis. Men perspektiv det, handlar ja, det om återigen.
Men inte den vinkeln att du liksom kan bara ta några kliv, så att du får åka en herrans massa mil. Men på tal om det så läste jag i Dagens Nyheter Karin Eriksson som skriver där, hon är väl korrespondent eller i alla fall USA-kommentator. Nej, hon är ju i Washington. Att till och med den här solförmörkelsen eldar på konspirationsteorierna i USA. Det är ju konspirationernas land.
Svårt och snart att hitta något som inte kan hälla på en konspirationsteori.
Nej, men precis. Både liksom teoriernas och typ de faktiska konspirationernas i vissa fall land. En solförmörkelse är ett välkänt fenomen, skriver hon. Fullt möjligt att förutsäga och förklara. Och vi vet redan nu att det kommer dröja till 21-26 för nästa totala solförmörkelse i Skandinavien. Lite extra information vi får där. Så det är inget för oss.
Det är kört.
Ja, det är kört för oss. Du får väl åka till Mexiko nu då.
Niv.
Du hinner inte komma fram.
Direkt.
Men så här, även fast det är så jävla väldokumenterat så frodas konspirationsteorin. Då tar han upp den här Alex Jones som ju är mannen bakom högerradikala webbplatsen Infowars, som DN beskriver det. Alltså han är... Känner du till honom?
Nej.
Alltså han är en som sitter och skriker i tvn och har väldigt många olika konspirationsteorier om pandemin till exempel och det ena och det andra. Och det är så här att vissa delstater, flera, har valt att utlysa nödläge för solförmörkelsen.
Oj.
Eftersom man förväntar sig att det blir en del stora trafikstockningar och störningar i mobilnäten, skriver Karin Eriksson i DN.
Ja, nu förstår jag.
Precis, det är där han hittar in då.
Varför det börjar lukta lite konspiration.
Där hittar Alex Jones en liten exponeringsyta att synas på och dra, skjuta lite från höften kanske. Han säger att det är en generalrepetition och hävdar att makthavarna utnyttjar månens bana för att öva på undantagstillståndet som ska utlysas om Donald Trump vinner presidentvalet. Så där peggar han upp för den grejen.
Jaha, okej. Okay. Är han för eller emot Trump?
Det
vet man inte riktigt.
Ja, han är ju inte jätte emot i alla fall.
Nej.
Jag tror att han är ganska för. Sen så vet inte jag, jag tror att det kan svänga ganska mycket för honom. Men han är absolut inte för Biden. Nej. Om man säger så. Men han är väl för typ så folket. Och att, att menar att det finns en deep state som försöker stoppa.
Ah, ja.
Så där liksom, det är väl ungefär hans caves. Och han hävdar att Biden-administrationen tänker utnyttja medborgarnas vidskeplighet för att skrämma upp folk.
Okay.
Så låter det från Alex Jones håll. Det låter inte så från några officiella håll.
Nej.
Liksom så här mer seriösa politiska analytiker kanske.
Titta inte rakt mot solen och också förresten, det här är någonting som vi gör nu för att bla bla bla.
Precis.
Vi ska prata alldeles strax om en, nu närmare bestämt, om en maskott, en katt som har fått sparken.
Den har fått sparken?
Ja, bara människan i maskotten, inte hela katten.
Nej, den är kvar ändå.
Den är kvar.
Mannen bakom katten.
Precis, mannen bakom katten, det är fotbollsklubben Queens Park Rangers som deras maskott då sparkar de nu, Jude the Cat.
Jude the cat.
Under en lång tid så har det rest klagomål då om hur den här katten har uppfört sig. Citat, flörtade med kvinnor. Riktig katt.
Karakatt.
En riktig karakatt som går runt och stryker sig. Nej, det vet man inte. Men det är i alla fall en källa säger till The Sun. Skriver Aftonbladet. Den kedjan är vi ju nu.
Ja, absolut.
Flera personer klagade på att han försökte flörta med damerna mer än att heja på grabbarna på planen. Han dansade alltid med dem och försökte sen få dem att ge honom sitt nummer, säger då en källa till.
Så medan matchen pågår så är den här karga katten uppe i... vänd åt fel håll liksom.
Katten är uppe och kattar sig istället för att istället för att fokusera på planen då. Och den här anställda personen har tydligen...
Kan jag ge your digits? Jag var tvungen, jag var bara sugen på.
Jag försöker titta på matchen här. Kan vi ta det sen eller?
Ja, exakt.
Nej, men den försöker... personen har då sagt upp efter en rad varningar.
Ah, okay.
Så det har varit många gånger så Om du skulle kunna jobba lite mer, ragga lite mindre.
Ja.
Bara under själva matchen.
Liksom.
Försök med det. Men från och med lördagens match mot Sheffield Wednesday så är det en ny person då i den här svartvita kostymen tydligen. 16:e plats ligger de på i engelska andra divisionen.
16:e?
Mm.
Ja, då behöver de ju lite, det är väl nästa, jag tror det kanske är 20 lag där eller någonting då.
Ja,
de behöver, de har liksom, du vet, de söker stöd från sin maskot. De släpper in 1-0 och då står han där bara.
Just maskoten och bara vill ragga hela tiden.
Oj!
Men det är någonting roligt också med, man får googla på
Fancy
hur,
point.
Man får, tack. Ska jag?
Nej, men förlåt. Jag man kan får, inte lova att jag inte kommer skrika något
nej,
igen.
Nej, jag vet. Men, nej. Det är väl så här, försök. Det är väl som att vi återskapar en situation kanske från en match.
Ja, lite så.
Lite så. Googla på den här katten vill jag bara säga, för att det ser också ut som en katt. Det är liksom en grabbig katt. Så man kan verkligen tänka sig att den går runt och liksom frågar om någons telefonnummer. Jag ser en bild på Aftonbladet där den går bredvid två poliser och liksom snickestackar.
Är det den?
Ja, precis. Ja. Det är den.
Han har den klassiska blårandiga Queen's Park-tröjan.
Ja. Ja. Kan det vara kepsen som gör att jag tycker den ser grabbig ut? Jag vet inte riktigt.
Kanske,
det är
oklart. Inte. Det är inte den typiskt grabbiga looken på ett sätt att ha en sån... Det kanske är de här stora kallblåa kattögonen som känns lite mer
ograbbigt
på något sätt. Ja. Och den kepsen, jag har inte sett så Andrew Tate typ, att inte den toxiskt maskulina,
nej,
att han har
inte
den stilen.
Nej, men det bara känns nu när jag läst om katten och ser den på bild så ser jag den framför mig gå runt och ragga på läktaren.
Det är ju väldigt, det är ju ganska alltså, bra gjort om lyckas få ragg i den dräkten på ett sätt ändå.
Ja, men det kanske är det som han inte har lyckats med då eftersom han fortsätter hela tiden.
Ja.
Kanske var så bara en gång till så kommer det vara mitt livs kärlek.
Vi hoppas att det kan vända nu för Queen's Park Rangers.
Vi hoppas att han klarar av att ragga också utan kattdräkt.
Ja.
Så att det inte självförtroendet satt där.
Nej, precis. Att allt satt i kattdräkten, ja. Men att han också gör det på ett respektfullt och liksom socialt accepterat sätt.
Absolut. Självklart.
Du, det har skett nya fynd vid regalskeppet Äpplet.
Vad fel det låter att säga något annat än Vasa efter regalskeppet.
Eller hur? Regalskeppet Äpplet. Det låter inte seriöst på något sätt.
Det låter mer som en förskoleavdelning.
Marinarkeologen, ja precis, Jim Hansson säger till TV4 att jag skrek något fult när han gjorde den här upptaget. Något felt ord.
Vad var det?
Hurra!
Under vattnet.
Hon var liksom riktigt så här. Vad är det som har skett där nere?
Ja.
Förlåt, ursäkta min franska, men jag har hittat en skulptur som liknar den grekiska havsguden Proteus, står det här. Det är det man har hittat alltså. Då kom den så alldeles till sig.
Ja, då blev det ett fult ord.
Ja, första gången de var där nere och dök och så hittade de det här skeppet. Då liksom när han var där nere och dök så tände de upp lampan och lät ju så här.
Kalla mig Äpplet.
Det var ett sånt glatt möte.
Det var ju en lite annan typ av utrop.
Det var det, men nu har de varit runt där och rotat.
Var det röva han skrek? Kan det ha varit?
Det är precis, det är röva. Men det där också, nu återgår vi till Glenn Hussein, men att han är så jävla, för det är ju en klassisk så här, citat han hade från 90-talet där, det är röva, nu ska jag super med full på midsommar. Han vet ju om det, så han kör på den röva grejen hela tiden. Ja, nu har de rotat runt där nere på Äpplet så länge så det har blivit lite sämre stämning.
Kalla mig inte Äpplet, jag heter Appelgren.
Så är det nu. Men i alla fall, de har hittat det här fyndet då, det är en 5 meter lång hörnskulptur som nog har suttit i Äpplets akter. Segel.
Mm-hmm. Det var ju stort ändå.
Verkligen, 5 meter. Och det ska vara en staty då av Proteus som det heter. Och arkeologerna hoppas nu att figurerna ska lära oss mer om 1600-talets tankevärld. Olikheterna mellan Äpplets och Vasas konstruktion kan också lära oss mer om 1600-talets skeppbyggarkonst. Patrik Höglund är med i Nyhetsmorgon och pratar om det här. Han säger att man visste inte hur man skulle bygga så här stora skepp. Det var trial and error. Så det är ganska intressant.
Uppenbarligen error kanske i det här fallet.
Ja,
då.
För den, jag för mig att de högg ner den här jävla Äpplet själva. Det var så här, det här går
nej,
inte.
Det var någon som var så besviken på sig själv och sin egen prestation.
Lite osäker på det, men att den ligger ju, och vi vet ju alla hur det gick för det regalskeppet Vasa.
Mm.
Den sjönk ju redan på jungfrufärden där,
några
hundra meter ut. Men ja, det finns nog mycket kvar att upptäcka där nere, och nu var det den här skulpturen och den grekiska halvguden Proteus. Ja, det är bara lite intressant då att det var den typen av grekisk antika gudar som man valde att pryda och smycka sitt skepp med.
Mm. Precis, så att man gjorde det, att man kan ju tänka sig annars att man bygger skeppet i en mer avskalad variant och testar om det flyter.
Just
och sen sätter man på de här jättedyrbara skulpturerna som man har jobbat jättehårt med.
De hade
tips
inte det.
Bara från mig. Bankkritiken, kolon. De gråter, men skulle ha tänkt tidigare.
Låt mig processa detta.
Ja.
Bankkritiken, de gråter. Okej, okay. Berätta mer.
Ja, nej, men det var likadant för mig att jag såg rubriken och så kände jag här är en tankerubrik.
Bankerna gråter liksom.
Ja, vad är det egentligen?
Vad gråter de?
Så nu ska vi ta reda på detta tillsammans. Jag läser på Omni med satsningen svårlurad, utropstecken. Mm. Så vill storbankerna då hjälpa sina kunder att inte bli utsatta för bedrägerier. Marcus Nolberg, docent i cybersäkerhet vid Högskolan i Skövde, är kritisk till det här initiativet som han beskriver som respektlöst. Rapporterat TT. Mm-hmm. Han menar då, Nolberg, att det ofta är offren som skuldbeläggs och säger att man inte skulle kunna tala på samma sätt om andra brott. Och han är kritisk då, nu kommer bankerna in i bilden.
Mm-hmm.
Han är kritisk då till höga bankföreträdare som uttrycker sympati för bedragarnas offer, som till exempel då när Göran Persson, Swedbanks ordförande, på senaste bolagsstämman sa att, citat, det gör ont in i hjärtats rot. Det kritiserar han nu då. Han säger så här: nu sitter människorna i toppen och gråter tårar över det här. Ja, jag håller med, men det här hade de kunnat ändra på med enkla åtgärder för länge sedan.
Och nu har de någon sorts kampanj då för att folk själva ska skärpa sig och inte bli lurade då.
Precis.
Ja, just det är viktig blaming.
Så. Ja, precis. Alltså,
var inte ute så sent på kvällen då?
Nej, exakt.
Om du inte vill bli rånad.
Sluta bli lurad bara.
Ja.
Så. Men Nolberg är då, vad heter han för annan? Marcus. Han tycker till exempel, han tycker att bankerna kan göra massa andra grejer, förutom att bara uppmana folk att vara mindre lättlurade då, eller svårlurade.
Ja, precis. Ja. Det är ju lite den efterklokes råd ganska mycket.
Ja, och det är lite det som är grejen med bedrägeri.
Mm.
Alltså, det, ja.
Om någon försöker aktivt lura en så mycket så, ja, det är inte så lätt alla gånger.
Nej.
Även om man har tagit del av den här kampanjen som hette
svårlurad,
utropstecken.
Mm. I alla fall Marcus Nordberg då, han tycker att bankerna borde, ja, men bland annat införa då en 24 timmar lång fördröjning på stora transaktioner. Det trodde jag typ att vi redan hade. Men det är sant, det är ju så man förlorar sina pengar.
Ja.
Såklart. Ja. Och att man borde typ kräva signering i början och slutet av stora transaktioner. Och att man borde kunna lägga in en närstående som måste liksom dubbelsignera när det är större mängd pengar.
Att man hade
större
det alternativet typ, om man är, kanske är... Ja, men det är ofta äldre människor som råkar ut för de här grejerna och sånt, ja.
Precis.
Och det kanske man inte vill då spekulera för att man vill, det är så här, tappar konkurrenskraft om man är en krånglig bank.
Exakt, så kan det ju vara.
Att det är en sämre användarupplevelse om man måste göra massa steg och sånt.
Jag läser också att han, att TT skriver att han har sagt då så här: tänk om vi hade 20 000 fall av grov misshandel och gick ut och sa så här ska du bete dig för att inte bli slagen.
Svårmisshandlad, utropstecken. Kampanj från polisen då.
Stanna hemma.
Ja, precis. Lär dig att springa jättesnabbt.
Bo inte ihop med någon.
Beväpna dig.
Alltså, se obehaglig ut.
Ja.
Kanske.
Men det är ofta tycker jag, eller jag, nej, jag ska inte säga ofta, men det jag har varit med om i kontakter med banker just att de har en retorik som att de är så himla bakbundna, att de inte kan göra någonting. Att de är så här bara, det här är den räntan vi kan ge dig, vi är ledsna, vi hade gärna gett en lägre ränta, men you know, du vet, economy and
what
not. Ja, precis, vi försöker, men det är ju också orsak, verkan, konsekvenssamband, export, import, du förstår.
Just det.
Och man bara, men tog inte ni ut en rekordvinst precis? Bara, jo, men då är det ju det här med orsak, och så har du verkan där, och så
inlåning,
är det
korssamband,
synergier, ägar, så har du Ukraina på det. Ja. Och, ja. Så det blir 10 000 dollar per år i lilla räntan. Då åker vi. För andra gången i dagens nyhetsshowen så nämner jag namnet Andrés Manuel López Obrador.
Nämen, jag gör en liten anteckning här om att han har nämnt två gånger.
Precis, det är ju Mexikos president det, och den här gången så handlar det om katter.
Det är många, många frågor på tapeten.
Precis, han har dels det här med att ambassaden har blivit stormad i Ecuador. Men också det här med katterna. Mm. På order av presidenten ta hand om katterna. Jag läser på gp.se att de rör sig fritt i presidentpalatset och har till och med dykt upp på presskonferenser. Jag talar alltså fortfarande om katter.
Just det, och då är det inte den här raggande katten.
Nej, det är det inte.
Från fotbollsplanerna.
Det är inte Queens Park Rangers maskot vi talar om, utan det är Bowie, Belloff, Noob.
Nej, Noob. Nej, vad taskigt.
N-U-B-E, så inte typ så N-O-0-B.
Nej, som, det är inte
en noob. Coco och de andra katterna räknas numera som fasta tillgångar. Något som brukar innefatta typ byggnader och möbler då för presidentpalatset, men de ingår där nu.
Vet man vem som har liksom, vem är det hans katter? Har han tagit dit dem eller har de bara...
Så här skriver TT. Hur katterna tog sig in och när de dök upp för första gången, det är oklart. Men 19 katter bor just nu i presidentpalatset i den mexikanska huvudstaden, även om många fler tros komma och gå. Det ska vara vildkatter. Enligt anställda ska vildkatter ha rört sig i trädgårdarna runt palatsen i decennier.
Men det här låter ju som kaos.
Det gör det.
Alltså om jag hade bott i ett hus och det helt plötsligt var 19 katter som bodde där inne, då hade jag kanske mer sagt menat något annat när jag sa ta hand om de här katterna.
Precis, inte värna om
inte
dem.
Inte låt dem vara kvar.
Uppfostra dem som en av dina egna. Nej. Typ. En sån omvänd moglig situation. Mm. Eller bara att ha en katt är inte en omvänd moglig situation egentligen. Men om man så vill. Men han säger i alla fall då även att att man ska, staten ska se till att katterna matas och tas hand om resten av livet även efter att han själv lämnat sin post, säger han då.
Aha, så det har han bestämt till eventuellt nästa då.
Tap in på nästa ledare. Att bara, här är nycklarna till våra kärnvapen som vi inte har ännu då, vi i Mexiko, jag vet inte om de har det. Nej. Men till alla statshemligheter. Och här är nyckeln till förrådet med kattmat och ny sån sand också.
Finns det någon klausul om nästa president skulle vara allergisk?
Inte vad jag vet.
Man kanske inte kan bli president.
Nej,
då. Man kanske inför en sån grej.
Exakt, eller så får man bo någon annanstans.
Just det, och vad kränkande ändå.
Det är också typ att de syns på presskonferensen. Tänk att Ulf Kristersson är uppe och pratar om den här NATO-konferensen. Bara, det är det vi alltid har sagt. Turkiet fattar turkiska beslut.
Mjau!
Man stryker sig samtidigt så mot hans arm. Så.
Ja.
Och det kan ju också ge lite andra vibbar. Du vet, lite så Blofeld-bondskurk. Om man sitter med om det är en sån
verkligen långhårig.
Ja, så här, vi har beslutat att införa övervakning och visitationszoner i alla så kallade utsatta områden. Trygghetszoner. Och så sitter man med den Blofeld-katten typ. Alltså om...
Ja.
Det hade kunnat låta så.
Verkligen. Det kan ju även vara katter som liksom tvättar sig på olika ställen uppe på olika bord och sånt som hamnar i fokus.
Precis.
Vad som helst kan hända.
Ja, det kan bli olämpligt. Ja. De har pratat med en veterinär här också, om det är TT. Nej, de refererar nog till, för det är, veterinären Jesus Arias säger i alla fall, katterna har tillgång till alla delar av presidentpalatset. De kommer in på möten, vid intervjuer och vandrar in i bild.
Men är detta helt säkert?
Hur menar du att det är så? Eller att det är...
Nej, jag menar bara så här att det här är ju... Jag menar, om jag skulle spionera på Mexikos regering...
Just det, att du skulle fästa en liten ja, device
exakt,
på...
Ja, exakt. Fästa en liten vad som helst på någon katt. Om ja. Den nu kan gå in så himla enkelt på möten.
Makes you think.
Jag vill bara slå ett slag för riskanalys.
Alltså du är faktiskt väldigt stark i din riskanalys.
Tack.
Idag. Det är flera gånger du har varit ute och flaggat för saker som andra uppenbarligen inte verkar ha tänkt på.
Mm.
Också spännande då om det är en sån ansvarsutkrävande intervju. Kan jag få ta en annan journalist än Anders Holmberg varje år när vi väljer en seriös journalist? Camilla Kvartoft.
Ja.
Jenny Strömstedt.
Ja.
Säg någon av dem. Ska liksom
Nike Nylander.
Nike Nylander ska åka och liksom fråga ut Ulf Kristersson i Sagerska palatset om någon typ av skandal som vi kan hitta på. Säg att han kanske tillskansat sig lägenheter som egentligen skulle vara för några andra.
Mm.
Hittar vi på då.
Mm.
Och då så är det så. Ska det vara så? Kan du svara på det? Och så bara, miau, igen.
Ja, exakt.
Eller jag som... målade upp en likadan sketch som vi redan hade gjort
tidigare.
Men, ja. I en ny miljö.
Men det är okej. Det är okej. Det kan också bli den klassiska när katterna bara så sätter en tass med klona i benet på till exempel Nike Nylander då.
Just det.
För att den vill ha uppmärksamhet.
Mm. Vi har
och så kanske hon
enligt
kommer
den svenska
av
grundlagen.
Ja, precis.
Att hon får jätteont.
Exakt.
Ja, många droppiga situationer hade kunnat uppstå.
Hur gammal siktar du på att bli?
Ja, 90 hade väl varit trevligt i alla fall.
Ja.
Det är också en tall order, det är översnitt. Men jag får ändå sikta mot stjärnorna.
Det, absolut, man ska ju sikta lite högre än vart man vill komma, va? Ja, nu sa jag precis vad sikta mot stjärnorna betyder.
Ja,
i princip.
Precis. Den andra är tvättad på den här och så vidare.
Strunt samma. John Alfred Tinniswood är numera världens äldsta man.
Mm.
Det var ju en nyhet härom veckan att världens fram till dess äldsta man, Juan Vicente Pérez Mora, han dog vid 114 års ålder. Och nu är det då John som är äldst vid 111 år.
Är han britt eller? Sa du det?
Vet du, det har jag bara... men jag är ganska säker på det. Mm. Jo, han befinner sig i Storbritannien, skriver TT.
Mm.
Föddes i Liverpool i augusti 1912.
Ja, det är ett tag sedan alltså.
Ja, det är det verkligen.
Innan första världskriget.
Ja, ju, absolut.
För att folk ska få en referens att hålla i där ute.
Ja, verkligen. Och det är ju också... nu ska vi se här vad det är.
Folk inte kan greppa när 1912 var. Så är det alltså innan både första och andra världskriget.
Det är också samma år som Titanic sjönk.
Ja, okej.
Okay. Ja, det var min lilla sån tidsmarkör som jag skulle vilja ha. Nu är han i alla fall inskriven i rekordboken och han säger själv att han har nått en så pass hög ålder bara handlar om ren tur.
Okej.
Okay. Ja.
What about DNA, sir?
Ja,
DNA what?
Det har de inte frågat så mycket om, men de har frågat om liksom hans vanor lite grann. Och det framkommer här då att han röker inte, han dricker sällan alkohol, han följer ingen särskild diet. Däremot blir det fish and chips varje fredag.
Ja, vad befriande.
Väldigt befriande.
Att han ändå unnar sig.
Ja. Man undrar,
onyttigt.
Men det är det här med orsak och verkan igen. Så undrar man, är det liksom, behöver man äta fish and chips varje fredag för att bli så gammal? Eller är det bara en slump?
Det kan ju vara en kombination av hans DNA-uppsättning.
Ja, han kanske är väldigt extra mottaglig för fish and chips.
Men det är väl också det där i hälsohetsens tid där man inte ska äta några transfetter eller någonting. Det är klart att det är bra att inte äta fish and chips varje dag. Men man måste ju också få må gott.
Exakt.
Liksom.
Vad är ett långt, väldigt, väldigt tråkigt liv värt?
Men jag tänker också att man lever längre av att må bra psykiskt och mentalt. Och man kanske gör det om man bara får unna sig ibland. Ett liv av självspäkande kanske också.
Kan sätta sina
kan spår. Sluta i förtid.
Ja. Han säger i alla fall, John, att antingen lever du länge eller så lever du kort tid. Och du kan inte göra mycket åt det.
Nej.
Det är väl, finns väl vissa som argumenterar för att man ändå kan påverka det på vissa sätt. Men det är väl mycket genetiskt också.
Ja, precis. Ja, jag bara tänker på den här...
Men
det är ju lite... Okej, han röker inte, han dricker inte så mycket heller då. Nej, okej. Fair enough.
Men vill du veta vem som är den absolut äldsta personen, alltså inte bara man... i världen.
Ja.
Ja, För det är ju en annan person. Nu känner jag mig lite blåst här. Mm. Det här nämns i slutet i texten. Den äldsta personen i världen är Maria Branias Morera från Spanien som nyligen firade sin 117-årsdag.
117.
Jag vill ju veta vad hon äter varje fredag.
Ja, just det. Men det var kanske för att den som dog nyligen då var äldsta mannen, så nu är det äldsta mannen liksom.
Absolut. Mm. Men jag menar, han är ändå två.
Verkligen.
Eller ja, det kan ju vara jättemånga kvinnor som är emellan där.
Det kan det vara, ja. Precis. Han kanske inte alls är
två. Det kan ju ha biologisk, spela roll biologiskt också.
Ja, kvinnor
lever
ju
längre. För kvinnor och
ja,
män.
Men så är det väl. Alltså, ja, på
jag kanske inte ska äta fish and chips. Nu blev jag så himla osäker.
Så, ja. Nej, det låter som att det finns möjlighet för oss att ta del av mer forskning kring detta. Innan vi bildar oss en
precis, jag kommer i och för sig på att jag kan fråga också min gammal farmor som är 102 och bor här i Göteborg istället.
Då gör du det.
Enklare.
Ja, men då tackar vi väl för oss ändå. Etzaz Yusuf var här idag, vår kollega på GP, snackade om Vänsterpartiet. De har kongress nu i maj och det har varit lite stormigt kring att man vill stryka ganska mycket formuleringar om socialism och kapitalism i partiprogrammet. Vart är Vänsterpartiet på väg och varför är kritikerna så arga?
Ja, jag pratade om bråket mellan Mexiko och Ecuador efter att polisen i Ecuador gick in och stormade ambassaden i Mexiko.
Mm. Och jag pratade om rysshytterna i Norge, de här stugorna som är ägda av ryssar som har Putin-kopplingar och ändå hyrde sig svenska försvarsmakten och norska in sig där.
Just det.
Lite pin. Och lite pin var det väl ändå också när Glenn Hysén råkade, som han säger själv då, göra reklam för Alternativ för Sverige.
Ja.
Det var väl det vi hade idag, va? Vi säger tack för oss, ha det gött.
Njut,
det ska fan bli 15-16 grader imorgon, tror jag. Det puffar för vädret imorgon eftermiddag.
Men jag ser nu att det är väldigt fin blå himmel ute och sol.
Fan, vi kanske ska gå ut och köpa lite croissanter idag.
Ska det göra? Ska vi verkligen.
Det gör vi nu, hej då på er.
Hej.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.